September 2023.
En hackare följer i realtid hur bedragare lurar äldre på hundratusentals kronor.
Det var lite som att som någonting som händer på film. Men sen så börjar ju tanken ändå rulla, liksom, hur kan vi använda det här? Vilken ände ska vi börja? Vad kan vi göra med det här?
Bedrägerier pågår hela tiden, men när någon åker fast är straffet ofta lågt.
Alltså jag tyckte att det var ett hån mot mig. För att jag tycker att det ska vara mer straff för denna kvinnan. För hon har inte bara förstört mitt liv, hon har förstört även andras liv.
Petri Krim den här veckan om Swish-bedragarna och hackaren som hjälpte polisen. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Mariella Quintana Melin. 7,5 miljarder kronor. Ja, så mycket pengar beräknar polisen att de kriminella nätverken tjänade på bedrägerier under förra året. Och det är en stor ökning jämfört med året innan. Och de flesta av oss, ja, vi känner ju någon som har blivit utsatt, lurad att swisha eller överföra pengar.
Och i chattgrupper på till exempel Telegram saknas det inte uppdrag för den som är villig att ställa upp som målvakt och få pengar skickade till sig. Pengar som sen slussas vidare till andra.
Målvakterna får behålla några tusen lappar och det är ju lätt förtjänta pengar för få åker fast. Men att spåra pengarna till personer högre upp i kedjan, alltså de riktiga bedragarna, det händer inte ofta. Men just nu så pågår en unik förundersökning i Eskilstuna med 2000 målsägande och där bedragarna har suttit både i Göteborg och i Portugal.
Där jobbar polisen nu på för fullt och om det inte hade varit för att en privatperson hackat sig in i nätverkets datorer och sen gett materialet till polisen, ja då kanske just det här nätverket hade kunnat fortsätta lura äldre på pengar.
Ja, det här fallet har under vintern skildrats av SVTs Uppdrag granskning där hackaren själv var med. Och genom hackaren så kunde man se hur det gick till när bedragarna skickade sms till oftast äldre personer och utgav sig för att vara från ett företag och att personen hade beställt något.
Den här typen av bedrägeri kallas för wishing. Där ingår också sånt som swishbedrägerier där någon till exempel utger sig för att vara personens barn. Och även om härvan som nu rullas upp i Eskilstuna med 2000 målsägare är stor så är det samtidigt bara en droppe i havet.
Ja, för förra året anmäldes nämligen drygt 238 000 bedrägeribrott enligt Brås statistik. Och det var den brottskategori som ökade mest under förra året. Och när det kommer till just wishing-bedrägerier så ökade de med 36% förra året jämfört med under 2022.
Men få bedrägerianmälningarna utreds och leder till en förundersökning. Mer än hälften direkt avskrevs, vilket betyder att ingen utredning inleddes. Till exempel för att det saknades spaningsuppslag.
Ja, det var bara drygt 6 000 bedrägeribrott som ansågs personuppklarade förra året. Och med det så menar man alltså att det finns en misstänkt person som har åtalats. Och det var en minskning jämfört med året innan, enligt Brå.
Förra sommaren träffade vi Åsa från Helsingborg. Hon swishade 25 000 till en person som hon trodde var sin son.
Och det här är ett av få fall där det nu faktiskt har kommit en dom. Och idag så återvänder vi till Åsa.
Ja, det har varit en upp- och nervända världen för mig. Jag har mått både bra och dåligt i omgångar. Alltså det var så overkligt. Det som hände mig, alltså jag hade ju ingen aning om att det kunde hända, att det sker.
Så beskriver Åsa Ikesha de senaste 1,5 åren av sitt liv. Förra sommaren berättade Åsa Ikesha här i Petri Krim om en av de värsta dagarna i sitt liv. Då blev hon en av tiotusentals svenskar som gick på bedragarnas trick.
Ja, jag fick ju ett sms där de skrev: hej mamma, jag har ett nytt telefonnummer och en ny mobil. Så när du ser detta så tar du bort det gamla. Och jag trodde att jag hade en kommunikation med min son då. Vi brukar ha sms-kontakt så att det var inga konstigheter. Och sen så då, när jag kom hem så fick jag ju då reda på att han hade en räkning som var tvungen att betalas väldigt snabbt och det skulle swishas till en viss person. Då jag gjorde ju det för jag tänkte jag ska hjälpa min son. Det gör man som mamma. Så jag tyckte inte det var några konstigheter.
Åsa Keja swishar 25 000 kronor innan hon fattar att hon har blivit lurad. Tiden efteråt så mådde Åsa väldigt dåligt och liksom många andra som blivit utsatta så skämdes hon mycket.
Men sen bestämde hon sig för att inte skämmas och fick kontakt med andra som varit med om samma sak och startade en förening. Och hon låg på både polis och åklagare om att faktiskt göra något åt hennes polisanmälan.
Ja, för trots att det görs många polisanmälningar kring sådana här bedrägerier och många kanske tänker att de borde vara lätta att utreda för polisen kan väl bara kolla upp numret, så är det alltså få fall där det faktiskt blir en förundersökning.
Det är väldigt konstigt att de inte har resurser till att utreda detta stora problem. Jag fattar inte varför de inte lägger mer energi på det.
Och särskilt konstigt är det, tycker Åsa, med tanke på att bedrägerierna till stor del finansierar vapen och narkotika för gängen, enligt polisen.
Men i Åsas fall blev det alltså en förundersökning som också ledde till rättegång. Och det visade sig att Åsa inte var ensam om att bli bedragen av samma person. För samma eftermiddag och kväll som Åsa utsattes visade sig att flera andra personer runt om i Skåne får liknande sms. Totalt swishar de 84 900 kronor till samma person.
Och för att förbereda sig inför rättegången så går Åsa på en annan rättegång där hennes nyfunna vän som också blivit utsatt för bedrägeri är målsägare.
Och jag hade bestämt mig efter det. Jag ska definitivt inte sitta ensam utan jag ska säga till alla mina vänner och bekanta som har tid att komma den dagen att vara med mig. Och det blev faktiskt så också. Så jag var supertaggad. Jag var riktigt supertaggad. Nu har jag kommit så här långt.
9 kompisar får hon med sig till sin egen rättegång och den lilla salen i tingsrätten, den blir proppfull. Och Åsa möter nu också de andra målsägande.
Nu sitter Åsa öga mot öga med den som hon swishade 25 000 kronor till i tron att det var hennes son. Och den som sitter där, det är en 25-årig tjej från Helsingborg.
Jag försökte inte känna någonting där mot henne. Jag ville bara framföra mitt eget lidande. För det hon säger, det står ju för henne och det hon har gjort. Men jag ville verkligen få fram detta i rätten. Att detta är ett fruktansvärt mentalt övergrepp. När man kan använda våra barn för att få mina pengar.
Under rättegången berättar tjejen att en barndomsvän bad henne om hjälp att överföra pengar till hans företag. Han hade skulder hos kronofogden så han behövde låna hennes konto.
Jag hade en nära vän, barndomsvän, var bra vänner, men det var vad jag trodde. Han sa till mig en dag att han behöver hjälp med att överföra pengar och med att han var på kronofogden. Så jag valde att ställa upp. Inga konstigheter, det är min vän. Jag litar ju på honom.
Tjejen säger att hon lånade ut sin mobil till vännen och gav honom koder till sitt bank-ID och så vidare.
Vi satt där och han hade min lur. Jag gav honom koden till min lur, till bank-ID och till App Store.
Enligt tjejen låter hon vännen ha telefonen under flera timmar. Hon går själv ut och handlar under tiden, men senare samma kväll märker hon att någonting är konstigt. När hon går in på sitt bankkonto är det spärrat och några dagar senare får hon brev från polisen.
Så det är inte bara ni som har blivit lurade. Ni blev lurade åtminstone av någon ni inte känner. Men jag blev lurad av min vän liksom. Jag litade på min vän. Jag var nej. Jag visste inte att något som kan hända. Jag har också äldre min familj. Jag har mamma. Jag har moster. Jag har mormor. Jag hade aldrig kunnat göra något sånt. Aldrig.
Hon säger alltså att hon var naiv och blev lurad av sin vän och när åklagaren frågar varför hon inte frågade honom mer om vad det var han egentligen behövde hjälp med säger hon att det var just för att hon litade på honom, åklagare Kristina Wik.
Ja, vad var planen? Vad skulle hända sen då? Efter de här pengarna kom från hans företag in på ditt konto, vad skulle hända sen? Vad var planen?
Att han skulle skicka vidare.
Tjejen säger att hon inte minns så mycket mer eftersom det var så länge sedan.
På hennes kontoutdrag kan man se att swishar kommit in från 4 olika privatpersoner den där kvällen och att större summor sedan förts över från hennes konto.
Och när hon får tillbaka sin telefon så finns det 11 000 kronor på hennes konto. Åklagaren menar att det är som ett tack för hjälpen och att tjejen alltså varit en målvakt. Men tjejen, hon nekar till det och hon säger också att hon inte haft kontakt med sin kompis efter det som hänt.
När polisen tar in honom på förhör säger han att han inte är kompis med tjejen och aldrig hört talas om henne. Och misstankarna mot honom avskrivs också.
Och Åsa Ikeja ger inte mycket för tjejens förklaringar.
Det är ju ingenting som är relevant kan jag tycka. För att det var ju inte någon tidsrymd som hon pratade om där som fungerade under, om man läser förundersökningen. Och sen så är hon ju medveten vad hon gör. Hon vill ju bara komma ifrån så lindrigt som möjligt.
Och hur tingsrätten ska bedöma det här, ja, det ska vi återkomma till.
För Åsa är som sagt långt ifrån ensam om att ha blivit lurad på en massa pengar. Den här typen av bedrägeri kallas för phishingbedrägeri eller bedrägeri genom social manipulation. Och det här är en typ av brott som har ökat rejält de senaste åren.
Inledningsvis var det väl, man blev lite paff och ställd och liksom tänkte bara att jaha, vad gör vi nu och vad är det här och hur ska vi kunna jobba med det?
Det är månadsskiftet augusti-september 2023. Jessica Viking sitter framför sin dator i polishuset i Linköping.
Hon är operativ analytiker och jobbar med bedrägeribrott i polisregion Öst. Nu har en hackare hört av sig till polisen och börjat dela med sig av material om det han håller på med.
Inledningsvis så var det ju liksom några mejl om att den här personen då har hackat ett antal bedragares datorer, var väl den inledande infon. Hur det skulle bli visste vi ju inte liksom.
Ja, det är ju minst sagt speciellt att en hackare hör av sig till polisen. Det är ju faktiskt olagligt att hacka någon annans dator eller telefon.
Vi visste ju inte heller vad det skulle komma för information fortsatt.
Och samma hackare kontaktar också SVTs Uppdrag granskning och låter redaktionen följa hans arbete. Hackarens röst är utbytt.
Jag har hackat ett kriminellt nätverk.
Hur god koll har du på dem?
Nästan full koll skulle jag vilja påstå. Så länge de hanterar sina telefoner och sina enheter, så länge de är uppkopplade så har jag koll på dem. Ja, de får bränna alla sina enheter om de ska slippa mig.
Under halvåret som följer får Jessica Viking och hennes kollegor på polisen i Region Öst skärminspelningar och ljudupptagningar som hackaren gjort från bedragarnas datorer.
Vi har ju hört samtal som har varit mellan gärningsperson och målsägare. Så vi har ju hört hela hur målsägarna har lurats och sen då på skärminspelningarna kunnat se vad som händer på gärningspersonernas datorer då. Hur de har liksom sökt på målsägarens uppgifter. Alltså, en första tanke var nog att det kändes ju spännande. Det var lite som att som någonting som händer på film. Men sen så började ju tanken ändå rulla liksom, hur kan vi använda det här? Vilken ände ska vi börja? Vad kan vi göra med det här?
I Uppdrag granskning kan man se hur det går till när hackaren övervakar bedragarna och höra hur bedragarna lurar folk. Hackaren säger att han också har direktkontakt med olika banker och ibland kontaktar de på studs när någon av deras kunder håller på att bli lurad.
Så fort jag ser någon håller på att bli lurad så kan jag direkt skicka informationen om den här personen som blivit lurad till den banken som det gäller.
Och det är alltså den här typen av material som Jessica Viking nu får ta del av.
Till en början också så behövde vi ju fundera över varför någon delade den här informationen med oss. Har den personen eller den här grupperingen någon egen agenda? Är det en konkurrerande kriminell grupp? Och utreda varför vi får det här materialet och sen bevisa att det stämmer helt enkelt.
Men för polisen räcker inte inspelningarna och ljudfilerna som bevisning, så nu börjar tidskrävande jobb för polisen. De måste ju granska allt material från hackaren för att verifiera att materialet är äkta.
Sen handlar det ju om att liksom komma fram till vem är det som sitter i andra änden och begår det här brottet. Vi måste hitta personen bakom datorn, den här personen i telefonen. Att det är en specifik person som begår ett visst brott. Så bevisbördan är ju väldigt stor. Och det är ju en del av rättssäkerheten såklart.
Och utredningen kommer växa. När hackaren själv får frågan i Uppdrag granskning om varför han gör det här så säger han:
det finns ett väldigt stort samhällsproblem med organiserad brottslighet som håller på med allt från bedrägeri till att skjuta, spränga, flytta knark. Om jag då kan använda min kunskap för att hjälpa mig att stoppa det så känner jag att jag vill göra det helt enkelt.
Någon kan ha svarat på ett telefonsamtal, någon kan ha kopplat vidare, någon kan vara den som så att säga har genomfört själva bedrägeriet, men just vem som har gjort vad närmare vill jag inte gå in på.
Det här är åklagaren Anton Larsson Forsberg. I slutet av maj hade hackarens material lett till att 4 personer kunnat häktas misstänkta för inblandning i bedrägerierna som Jessica Viking varit med och utrett.
Det är en kvinna i 30-årsåldern från Göteborgsområdet och 2 killar i 20-årsåldern från Sörmland. Ytterligare en kille i 20-årsåldern som också han är från Sörmland greps i Portugal och har nu utlämnats till Sverige och han sitter också häktad här. Och alla 4 är misstänkta för grovt bedrägeri.
Tillsammans misstänks de ha lurat minst 2000 äldre runt om i hela landet på miljontals kronor. Åklagaren Anton Larsson Forsberg igen.
De har gått tillväga på så sätt att de med elektronisk utrustning har skickat ut mass-sms till de här äldre personerna.
Enligt honom har de misstänkta kartlagt sina offer.
De har kartlagt vissa personer som är äldre, var de bor i Sverige, vad de heter, vilka telefonnummer de har. Och sen när de här telefon-smsen skickas ut så står det någonting i stil med: tack för att du har beställt den här varan från ett välkänt svenskt företag. Om någonting är fel så vill vi att du kontaktar oss på ett visst nummer.
Planen är att de äldre ska bli stressade över att någon har köpt något i deras namn och då ringa upp det här numret som de har fått på sms.
Och det går förstås inte till något företag utan till en bedragare som oftast presenterar sig som att man jobbar på en avdelning som tar hand om just sånt här på företaget. Man säger: gud vad bra att du hör av dig, vi ska självklart stoppa det här, men det kan vara så att du är hackad eller har fått ett virus, vi kan koppla dig direkt till bankens säkerhetsavdelning. Och de här personerna som hör att de ska blivit hackade eller något liknande, de blir förstås lättade att man snabbt kan komma till banken och få ett avslut på det här. Men egentligen blir man ju bara kopplad till en annan bedragare som kan sitta både i Sverige eller utomlands. Och där sker själva bedrägeriet. Antingen så lyckas man förmå de här pensionärerna att skicka pengar till någon plats eller någon person. Eller så tar man över målsägandenas datorer med ett program och för över pengar själv.
Åklagare Anton Larsson Forsberg menar att det här är ett ganska sofistikerat upplägg.
Man behöver avancerad elektronisk utrustning, man behöver ha ett system för att skicka ut de här mass-smsen. Man behöver personer som har olika roller, vissa personer ska koppla vidare folk, vissa ska genomföra själva bedrägeriet, någon ska ta hand om pengarna, någon ska se till att allt funkar. Många olika roller som krävs i det här.
Anton Larsson Forsberg tror att det finns fler inblandade och att det kan bli fler gripanden i framtiden. Materialet från hackaren har haft stor betydelse för den här utredningen, men det finns också andra bevis enligt åklagaren.
Och det är 2000 personer som misstänks ha blivit utsatta, men att alla de ska kunna få sina fall prövade i rättegången kommer inte att gå. Och det är också svårt för åklagaren Anton Larsson Forsberg att säga om de drabbade kommer kunna få sina pengar tillbaka.
Det är förstås en del av utredningen att vi tittar på vart har pengarna tagit vägen, kan vi återföra några pengar till målsägandena. Det är ett jättesvårt arbete. Det finns många internationella kopplingar både inom och utanför EU i det här ärendet. Och jag kan inte svara i nuläget på om vi kommer kunna återfå några pengar eller inte.
Och först i höst tror Anton Larsson Forsberg att han kommer kunna väcka åtal. Vad det kommer landa i återstår att se.
Men klart är i alla fall att om det blir en rättegång här så är det ett ovanligt fall på många sätt. Inte bara för de tusentals målsägarna utan också för att polisen lyckats gå högre upp i nätverken som sysslar med bedrägerier och inte bara haffat målvakterna. Genom hackarens material kan man ju se hur allt gått till, hur offren kartlagts och hur genomtänkt bedrägeriupplägget har varit.
Ja, för målvakter, det finns det gott. I chattgrupper på sociala medier så läggs uppdrag ut på löpande band och vi har varit inne på appen Telegram.
Är du ute efter att göra lite snabba pengar? I så fall har du kommit rätt. Vi söker mottagare för swishar och överföring. Ni får såklart behålla en del av kakan.
Via ett Instagramkonto kommer vi åt ett forum på Telegram och här skrivs det alltså öppet om att man bland annat söker målvakter till olika saker.
Även om det inte skrivs rakt ut så är det tydligt att för den som vill vara målvakt eller låna ut sina bankkonton så finns det pengar att tjäna.
Summorna kan ligga på mellan några tusen lappar upp till 100 000 kronor och så följer en kravspecifikation som var man ska bo, om man behöver vara myndig, om man ska ha konto i en specifik bank och vilka appar man behöver med mera.
Någon som behöver målvakt på Swish.
Söker tips på svenska försäkringsbedrägerier.
Har någon målis.
Söker folk med svenska företagskonton. Bra procent.
Ja, och andra skriver alltså själva om att de har bankkonton att låna ut till bedrägerier mot betalning. Det finns de som också skriver att de har flera målvakter redo för olika jobb.
Förutom jobb som målvakter finns det också de som frågar om det finns lätta sätt att göra egna bedrägerier på.
Och det kommer upp nya jobb dagligen för den som kan tänka sig att låna ut sin Swish eller sitt bank-ID för att ta emot pengar, alltså att agera målvakt.
Samtidigt är alla som skriver där medvetna om att både polis och journalister och andra utomstående har koll på vad som skrivs på de här sidorna. Trots det verkar ingen vara speciellt orolig över att åka fast. Men för den som försöker lura någon på sidorna blir man antingen kickad eller rödlistad.
Och att det är många som lätt ställer upp som målvakter för bedrägerier är också något som polisen sett. I maj så gick polisen ut med en kampanj riktad till barn om att inte låna ut sina bankkonton, få swishar eller hantera kontanter åt andra människor. Och det var för att upplysa om att det rör sig om penningtvätt och att det är brottsligt.
Polismästare Karin Götblad sa bland annat att hon sett barn så unga som 9 år göra det här och varnar för att det är ett sätt för gängen att rekrytera. För om till exempel banken upptäcker konstiga transaktioner så kan de stänga kontot innan barnet hinner skicka vidare pengarna. Och de kriminella gängen, de kan då säga att barnet har en skuld som de måste betala av.
Alltså jag tyckte att det var ett hån mot mig. För att jag tycker att det ska vara mer straff för denna kvinnan. För hon har inte bara förstört mitt liv, hon har förstört även andras liv. Jag tycker inte att detta var ett kännbart straff för henne.
Helsingborgaren Åsa Ikeja igen. För ett tag sedan kom domen mot den 25-åriga tjejen som Åsa swishade när hon trodde att det var hennes son som behövde hjälp.
Förra året anmäldes nästan 240 000 bedrägeribrott, men som vi sa tidigare så är det inte många av de hundratusentals bedrägerifall som anmäls som leder till att någon åtalas. Bara cirka 6 000 fall förra året enligt Brå.
Tjejen, hon dömdes till villkorlig dom och dagsböter för 4 fall av penningtvättsbrott och också att betala skadestånd. Åsa får alltså tillbaka pengarna hon swishade till vad hon trodde var sin son.
Men det är inte pengarna, det är inte det som har satt sina spår, utan det är det hon har gjort mot mig. Det är det som har varit det värsta. Alltså det var som en, jag vet inte hur jag ska förklara, men det var som en mental våldtäkt när någon använder det som står närmast. Man gör inte så. Man har gått över gränsen i mitt, alltså det finns liksom inte ord för detta.
Tingsrätten tycker att tjejens historia är märklig, att hon har lånat ut sin mobil till en kompis och gett honom sina koder till bland annat BankID utan att ställa direkta frågor.
Rätten menar att hennes historia är en efterhandskonstruktion och att hon visste vad han skulle göra med hennes telefon. Eftersom hon är ostraffad sedan tidigare så får hon villkorlig dom och dagsböter, annars hade det blivit 4 månaders fängelse.
Åsa Kesha är glad över att det blev en rättegång, men hon tycker att det är trist att polisen stannat vid målvakten och inte utrett vidare vem pengarna egentligen gått till. Tjejen, hon fick behålla 11 000 av de nästan 85 000 som swishades till hennes konto den där kvällen.
Att de inte har gått vidare, det tycker jag också, det kan de ju göra. För man kan ju spåra pengarna ju. Detta händer ju 24 timmar om dygnet. Nu när jag kom upp här med tåget så fick jag ett sms. Och det var en kvinna vars man hade fått ett hej pappa sms. De fortsätter ju.
Jessica Viking, operativ analytiker hos polisen i Region Öst, som ju arbetade med det stora bedrägerimålet som hackaren upptäckte, som vi berättade om tidigare. Hon säger så här om varför polisens utredningar ofta stannar vid målvakterna.
Ja, men det är nog just det att spåra pengar är en sak, och vem som står på ett konto eller på ett telefonnummer betyder ju inte att det är den personen som faktiskt begår själva bedrägeribrottet, som lurar målsägaren i telefonen. Att komma åt den personen kan ju vara svårare. Vi kan ju såklart inte bara lita på att det finns att ett tips då säger att det är en viss individ som sitter bakom en viss dator. Det är ju där vi måste verifiera. Och det är ju oavsett om vi har tips eller inte såklart.
Åsa Ikesha vägrar känna skam över att hon gick på bluffen, och hon tycker inte att hon har sig själv att skylla.
Politikerna måste ju verkligen sätta ner foten. Alltså de måste ju göra någonting nu, så fort som möjligt. För det här kommer ju inte till att sluta om de inte gör någonting nu. Och likadant bankerna, de kan inte hela tiden bara säga att nej, vi kan inte, alltså de måste också ta sitt ansvar. För nu ligger ju allt ansvaret på personen som har blivit utsatt. Och det är inte bara mitt problem, utan det är bankerna också som måste ta sitt ansvar. Och det ser vi ju nu. De börjar att förstå att deras system är ju inte helt vattentäta.
Ja, och så har det också blivit under året. Medieuppmärksamheten kring de här brotten har gjort att samhället börjar ta frågan på större allvar. Bland annat har regeringen haft möten med företrädare för bankerna och Bankföreningen.
Och i maj kom bankerna med flera förslag på vad de kan göra. Ett förslag är att införa tidsfördröjningar för transaktioner och också att blocka kända bedragare och målvakter från att använda BankID och Swish. Och bankerna säger också att de vill bygga upp ett slags målvaktsregister.
Åsa Ikesha tycker att det är bra att det har blivit så mycket fokus på att just kriminella nätverk finansierar annan grov brottslighet genom bedrägerier.
Och jag tror att det är ett stort problem att inte folk förstår sambandet. Det är de som skjuter, det är de som bombar, det är de som bedrar. För det gör de i större utsträckning nu, för att narkotikan, det är inte så mycket. Alltså de kommer lättare undan med bedrägerierna än narkotikan. För det är mer straff, högre straff på det. Så att alltså det är ett enormt stort samhällsproblem. Jag kan inte säga det för många gånger, för det är det.
Du har lyssnat på Petri Krim om Swish-bedragarna och hackaren som hjälpte polisen.
Producent var Jenny Hellström, reporter David Olsson och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915, och där når du oss också på Signal.
Och glöm inte att följa oss på Instagram, där du också kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Mariella Quintana Melin.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.